Hej, evangeliehuset på Åsgrejna, Romerike. Rickard Sjölander heter jag och det vet ni nog allesammans. Det är hyggligt att få vara här och det är hyggligt att få prata till er. Jag syns ju jag är med i världens bästa menighet och det menar jag. Varför menar jag det och varför tycker jag det? Jo, jag har varit runt i många menigheter runt om i Sverige och en och annan i Norge. Och syns det här med att när man har det här tydliga fundamentet med nådens evangelium och den enhet i tron som finns här på evangeliehuset, ja, då kan man ju inte annat vara än i världens bästa menighet. Vi har ett evangelium, Paulus är tydlig med det, vi har inte försäljliga evangelier, utan vi har ett evangelie. Och den som prekar något annat, han ska vara under förbannelse och sånt, säger Paulus. Så han är väldigt upptatt av det här. Och evangeliet är tydligt på evangeliehuset, så det är ett väldigt passande namn. Jag tror Lars sa det förra söndagen att evangeliehuset är ett passande namn på menigheten. Det är jag helt enig i, för det här är ett hus där vi samlas och så lyfter vi till ett gott budskap. De glada nyheterna, de goda nyheterna, glädjens budskap, nådens budskap, fridens och frihetens budskap. Det finns många namn på det här fantastiska evangeliet, men nådens evangelium är liksom bottom line på det hela. Guds nådesord står det i en svensk översättelse. Och det är så fantastiskt när vi får lyssna till evangeliet, för då handlar det om oss, det handlar om han, det handlar om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Han är den viktiga, han är Bibelns kärna och stjärna. Han är liksom den stora stjärnan och han är också kärnan i varje bibelord. När man går ner i gamla testamentet och öppnar upp så handlar ju allt om honom och det är så spännande. Jag har ju predikantskolan där eleverna får jobba med att finna Jesus i gamla testamentet och det är så spännande varje år att få in de här uppgifterna som eleverna sänder in till mig där de har gjort läxor med att finna Jesus i gamla testamentet. Det kanske blir en fantastisk bok i slutändan om predikantelevernas uppenbaring av Jesus Kristus i GT. Men allt handlar ju om Jesus Kristus från A till Å som man säger på norsk. Det är nytt för mig. Jag har inte visst att det norska alfabetet slutar på. För det svenska alfabetet slutar faktiskt på Ö. Och det vet jag att det norrmän kanske inte vet det. A till Ö säger vi på svenska för Ö är den sista bokstaven. Det är en sån ny sak som jag har lärt mig alldeles nyligen. På grund av att Hanna fick en barnebok med alfabetet på norsk och så slutade på Å. Så det var lite kul, det log vi av hemma. Det var en ny uppenbaring. En spännande uppenbaring som kom runt julhelgerna då vi präkar om det nyfödda barnet Jesus. Var det om Jesus Kristus, när han blev fött fram så blev han lagt i en krybbe av sten. Ganska ofta på målningar och sånt så har vi krybbor av trä med hö i. Men det var inte sån i Israel på den tiden utan man hade krybbor av sten. Ofta som man fyllde med vann. Och vi vet ju att Jesus Kristus är livets vann. När Jesus Kristus var nyfött så blev han lindat i lintöj. Och så blev han lagt i den krybban av sten. Och ser man på den här bilden, man bara plockar ut det här elementen och isolerar det för sig själv. Han ligger på sten, lindat i linnen, så ser vi en koppling till det sista om Jesus Kristus när han är lagd i graven. Så från krubban till graven så ser vi att det finns någon liknelse här. Han ligger i linetöj i graven på en sten. Och det är så spännande. Lars präkte för inte så länge sedan om detta lintöj, att det är en bild på rättfärdighet. Och det vet jag också att det är, för jag har hållit på att studera det med tabernakel och sånt. Och lintöj är en bild på rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Så vi ser att när Jesus blir född fram så har lindat i linnetöj en bild på att han var rättfärdig. Men så kan vi ju tänka om de flesta barn som blir fött. Man föds inte in som en våldsam syndare, utan det lilla barnet är oskyldigt. Men med Jesus Kristus var det så att han var lika oskyldig när han låg i graven. Han låg fortfarande i samma lintöj. En bild på att han var fortsatt rättfärdig när han döde. Och det kan vi inte säga om oss själv. För vi har ju liksom eller det kan vi ju på grund av Jesus då. Men vi kan inte i oss själv kan vi inte säga att vi är rättfärdiga efter att vi har växt upp och begynt vårt liv som vuxna. Men Guds rike tillhör barnen så de kan vi se som rättfärdiga, som vita och rena. Men så ser man det här intressanta. Han ligger på 2 tavlor av sten, en när han föds och en när han dör. Loven kom skriven i 2 stentavlor. Så de här 2 stentavlorna, en när han föds och en när han dör, för mig är det en bild på att från den ena stentavlan till den andra så har han uppfyllt hela loven från födsel till änden. Från begynnelse till änden så har han levt efter lovens bud och krav och regler, och han finnes fortfarande rättfärdig liggandes på loven, om ni förstår hur jag menar. Mot själva loven så är han fortsatt rättfärdig, för han har inte brutit mot loven utan fullbrakt den för dig och för mig. Så har han fullfört hela loven. Så från vaggan till grav så kan vi se hur Jesus Kristus är rättfärdig hela vägen mot loven som bakgrund. Det står att han var född av kvinna, ställd under loven för att friköpa alla de som stod under loven. Det gällde inte oss, för vi stod inte under loven. Men det är klart att i vårt sinn kan vi fortsatt bli loviska i vårt tankemåte. Så kan vi bli självrättfärdiga. Och då kan du minna dig på att han har friköpt mig från loven. Jag kan leva i en ny pakt, i ett nytt förbund tillsammans med den helige ande. Så kan jag leva i en frihet som gör att jag kan leva på en helt ny nivå. Loven har ingenting med tron att göra, står det. Men loven har däremot med synd att göra. Det står att loven kom för att synden skulle bli större. Det står att synden kan inte längre härska över oss, för vi lever inte längre under loven, men under nåden. Det står också i 1 Kor 15:56 att syndens kraft, dynamis, kommer av loven. Så synd och lov hör verkligen samman. Hagar är en bild på loven också. Hon föder fram Ismael, han som var född av köttet. Och han som är född av köttet är en bild på synden. Köttet är en bild på synden. Så mamman, loven, föder fram köttet som är synden. Så de har en koppling, en stark koppling. Men så har vi det med nåden. Den nya pakt, det nya förbundet. Nåden, väldigt många tänker att nåden och synden hör samman. Det vill säga, om du har mycket synd så tränger du mycket nåd. Det kan finnas en sanning i det, för om du har mycket synd så har du mycket problem och då kan du behöva mycket hjälp. Så på så sätt så stämmer det när ordet säger att där synden överflödade, där överflödade nåden desto mer. Ja, för då tränger man mera hjälp. Men nåden är egentligen oavhängig av synd. Den har egentligen inte med synd att göra. Ha? Vad menar du nu? Ja, det är så lätt att vi tänker att nåden är att vi slipper få straff för vår synd. Och så tänker man att de hör ihop och har med varandra att göra. Men nåden har inte med vår synd att göra. Den har med Guds godhet att göra. Så glöm det där med att synd och nåd hänger så starkt ihop. För då börjar du tänka loviskt och så kan du bli dömande mot andra människor. Och tänka att den där syndaren, han behöver mycket nåd minsann. Men jag har syndat så lite, jag tränger inte så mycket nåd. Nåd betyder Guds godhet över våra liv. Så det spelar väl ingen roll om du har syndat mycket eller lite. Det är klart att vi vill ha mycket av Guds nåd oavsett. Om jag har syndat jättemycket eller jättelite, jag vill ändå ha all Guds nåd. Och Guds nåds mått, när Gud mäter upp sin nåd över oss, så är det inte utifrån hur syndiga eller hur lite syndiga vi har varit. Nej, det är utifrån hur stor hans godhet, kärlek och välvilja över dig är. Det handlar om att Gud är god. Hur god är Gud? Jo, jag vet inte, vi kan inte mäta Guds godhet, men det är så Guds nåd mäts upp, utifrån hans godhet, inte utifrån din dumhet eller dålighet. Det handlar om Gud, det handlar inte om oss. Vet, allt det här lagiska tankesättet handlar bara om oss hela tiden. Har vi varit bra, har vi varit dåliga? Vi ska mäta upp efter hur bra eller dåliga vi varit. Det är ju lagiska tankesättet. Så nåden tänker inte på det sättet, ser inte på det sättet, utan nåden utgår från hur god är Gud? Där mäts din nåd upp och då är den ofattligt stor. Det finns ingen ände på den. Vi vet ju hur vi själva sjunger att den är oändlig. Hur skulle nåden kunna vara oändlig om den mättes upp mot vår synd på något sätt? Men den gör inte det. Den har inte med vår synd att göra. Den har bara med Guds godhet att göra. Och det är det jag vill förmedla till dig. Tänk på att Guds nåd, den har inte med din hur duktig eller dålig du har varit. Den har hur stor kärlek har Gud för dig. Ja, den är oändlig. Så mäts Guds nåd upp. Och det är ett fantastiskt budskap. Tänk om vi får det in i vårt väsen så att vi kan bubbla över av den här undertonen om att Gud vill dig väl. Gud älskar dig. Han, Han sätter ett högt värde på dig och hans nåd, hans favör och godhet över ditt liv, den är obegränsad, den är oändlig. Det är vad jag önskar att du ska ha med dig idag. Så vill jag önska dig en god fortsatt 2021, ett gott nytt år. Gud välsigne dig. Amen.